Då har klockan blivit 4 och vi får samlas här inne i salen igen. Och vi ska fortsätta de här sammankomsterna och sjunga över Sions sånger 322, 322. Och efter det så talar Håkan Siggemo.
I Faderns, Sonens och den helige Andens namn. Vi har nu kommit fram till det tillfället under dessa möten som vi kan kalla för avslutningsmöten. Vi har varit samlade här nu i ett par dagar och jag tror att de flesta av oss kan säga i sina hjärtan att här har det varit gott för oss att vara. Men när Gud ännu har gett det här tillfället till oss att ännu för en stund samlas under hans ord, så har jag återigen öppnat denna heliga skrift och återigen ett bekant Guds ordställe. Jag kommer ihåg hur en äldre predikant sa till mig en gång att det är alltid bra att hållas till de bekanta Guds ordställena. För om man tar något ställe som kanske är obekant både för predikanten och för församlingen, då kan det så lätt hända att man far på fel spår. Och den här gången har vi öppnat Psaltaren, psalm 103. Och det är som en lovsång till Gud. Och jag tänkte att jag läser från dess början 18 första verser. Och vi gör det ut i frälsarens, Herrens Jesu namn och i bönens ande. Lova Herren min själ och allt det i mig är, love hans heliga namn. Love Herren min själ och förgät icke vad gott han har gjort. Han som förlåter dig alla dina missgärningar och helar alla dina brister. Han som förlossar ditt liv från graven och kröner dig med nåd och barmhärtighet. Han som mättar ditt begär med sitt goda så att du blir ung på nytt så som en örn. Herren gör rättfärdighetens verke och skaffar rätt åt alla förtryckta. Han lät Moses se sina vägar, Israels barn sina gärningar. Barmhärtig och nådig är Herren, långmodig och stor i mildhet. Han går icke ständigt till rätta och behåller icke vrede evinnerligen. Han handlar icke med oss efter våra synder och vedergäller oss icke efter våra missgärningar. Ty så hög som himmelen är över jorden, så väldig är hans nåd över dem som fruktar honom. Så långt som öster är från väster låter han våra överträdelser vara från oss. Så som en fader förbarmar sig över barnen, så förbarmar sig Herren över dem som fruktar honom. Ty han vet vad för ett verk vi är. Han tänker därpå att vi är stoft. En människas dagar är så som gräset. Hon blomstrar så som ett blomster på marken. När vinden går däröver så är det icke mer, och dess plats vet icke mer därav. Men Herrens nåd varar från evighet till evighet över dem som fruktar honom och hans rättfärdighet in till barnbarn. När man håller hans förbund och tänker på hans befallningar och gör efter dem. Amen. Vi får återigen vända oss till den himmelske Fadern. Att han själv genom den helige anden skulle vara närvarande här mitt ibland oss. Att vi också i denna avsedd stund skulle kunna hämta föda till våra själar från hans ord. Och som jag nämnde redan här, så är det den här saltarsalmen som en lovsång till Herren. Och varför ska vi då lova och prisa den himmelske Guden? Det ska vi göra för allt gott vad han har gjort till oss. Och vi kan ställa oss frågan att hur är det då med oss när det handlar om det att tacka den himmelske Fadern? Att tacka honom för allt det goda som han har gett till oss. Också när vi ser naturligt på allt det goda som han har gett till oss. Vi får vår naturliga föda och vi har alla ett hus och hem vars vi kan bo. Och vi har trygghet också till det yttre här i dessa nordiska länder. Också för allt det yttre har vi stor orsak att tacka den himmelske Fadern. Men många gånger är det så för oss att vi glömmer bort att tacka honom. Många gånger tar vi emot den välsignelse vi har fått av honom som en självklar sak. Och glömmer bort att tacka honom. Så därför är det viktigt att vi också blir påminda genom skriftens ord att vi ska lova och prisa den himmelske Fadern. Framförallt skulle jag vilja säga så här att vi har en större orsak att tacka honom för hans stora kärlek till oss syndare. Den kärlek som förde Herren Jesus Kristus till sitt lidande och sin död. Och allt detta för vår skull. Och här vill nu denne David som har skrivit den här salmen, han vill liksom påminna sig själv att lova Herren min själ. Han talar som till sin egen själ att komma ihåg att lova den himmelske Fadern. Och vi har också orsak att tala så till våra egna själar. Också mitt där i vardagslivet, att vi där också skulle komma ihåg att tacka honom. Det har sagts så, och jag kommer också ihåg från en barnbok när det handlar just om våra böner och om vårt tack till den himmelske Fadern. I denna barnbok hade man tagit liksom en liknelse, en bild av det. Att det var vissa änglar som bar våra böner till himmelens Gud. Det var vi bad honom om. Kanske då när vi hade hamnat i svårigheter, då vände sig människorna i böner till den himmelske Fadern. Och ber om hans ledsagning, att han skulle vända sakerna rätt igen. Speciellt när vi hamnar i sådana situationer som vi inte själva kan liksom styra eller handskas med. Det kan vara sjukdomar för oss själva eller i vår omgivning. Och vi inser att vi själva förmår icke göra något. Då sänder vi böner till den himmelske Fadern att han skulle leda till det bästa. Men det kan också vara mer jordnära böner. Att vi ber om någonting enkelt i vår egen vardagsliv. Och i den här berättelsen, i den där barnboken, berättades det att det var ett visst antal änglar som bar fram våra böner till Gud. Och sen var det några andra änglar som skulle bära vårt tack till den himmelske Fadern. Och så fortsätter berättelsen att de änglar som skulle bära vårt tack till den himmelske Fadern hade knappast något att göra. Men däremot de änglarna som skulle bära våra böner till Gud, det hade mycket att göra. Jag tror att också denna liknelse från en barnbok har mycket att lära oss. Så att vi verkligen skulle komma ihåg att tacka den himmelske Fadern. Och denne David, han har skrivit flera av dessa psalmer som finns i Psaltaren. Och vi vet själva när vi har läst i Bibeln hur denna Davids levnadshistoria var. Hur Gud visade barmhärtighet också till honom, fast han hade hamnat i sådana synder som också i mänskliga ögon kan kännas att det var stora och fruktansvärda synder. Men Gud hade inte lämnat honom där, utan han ville fortsättningsvis också kalla på denna David. Och har för mig att brodern Rogen nämnde lite om det redan igår. Hur Gud sände denna Natan till David. Och nu i den här salmen som vi har läst upp här, så uppmanar denne David att lova Herren min själ. Och allt det i mig är, love hans heliga namn. Och jag tyckte att den här salmen passade så bra till den här avskedsstunden som vi har den här gången under dessa möten. Att vi också skulle kunna uppmana varandra och också våra egna själar till att lova och prisa den himmelske Fadern. Och när David säger här att förgät icke vad gott han har gjort, han som förlåter dig alla dina missgärningar och helar alla dina brister. Dessa ord kan vi läsa på flera olika ställen i denna heliga skrift. hur Gud helar oss från alla våra brister. Och vad är vi då när Gud har helat oss genom sin nåd och förlåtelse, när han har helat oss från alla våra brister? Vad är vi då? Då är vi just det som jag nämnde här i föregående tal, att då är vi liksom felfria eller skuldfria inför den himmelske fadern. Men ack, hur svårt det är för oss människor att tro det så nära. Att jag, syndig människa, är felfri genom Herren Jesus Kristus inför den himmelske fadern. Och jag säger här att vi syndiga människor, för så länge vi vandrar på denna jord, så har vi synden som följer med oss överallt. Genom tankar, ord och gärningar. Och jag tror att vi alla har den erfarenheten också, att synden är med i allt. Och när det handlar om människans tankar, så har man lärt på det sättet att vi kan inte hindra våra egna tankar. Det flyger som fåglar över våra huvuden. Men det som vi kan hindra, att inte dessa tankefåglar skulle få börja bygga bo på våra huvuden, att det skulle slå liksom rot i oss. Utan då är det dags för oss att liksom stryka bort dessa tankefåglar som vill bygga bon. Och här har vi också orsak att var och en be för oss själva, men också för våra medbröder och medsystrar. Att vi så skulle kunna vandra och leva, att inte dessa tankar skulle få börja bygga bo i våra huvuden. Men också det, att vi inte skulle utsätta oss och ställa oss på sådana platser vars vårt kött liksom matas. Och att våra tankar liksom fylls av allt detta vad som finns i denna värld. Det här är också viktigt att vi på det sättet försöker undvika alla dessa själafiendens konster, hur han vill få oss på fall. Och här vill David påminna sin egen själ, men också oss i denna aftonstund, att vi har en sådan Gud som förlåter oss alla våra missgärningar och helar alla våra brister. Vi har en sådan Gud som visar en så stor förlåtelse till oss. Vi kan ställa frågan till oss själva, att är vi människor i den här tiden i vilken vi lever? Är vi människor i behov av denna Guds förlåtelse? Eller är det så med oss att vi klarar av våran egen levnad och våran vandring utan denna Guds förlåtelse? Hur är det med oss bröder och systrar? Klarar vi oss utan denna Guds förlåtelse? Jag hoppas att vi var och en skulle svara att jag klarar mig icke utan Guds förlåtelse. Och denna Guds förlåtelse, det är en sådan förlåtelse som ständigt liksom sänks ner över oss. Ständigt sänks den ner över oss. Gud erbjuder det till oss varje stund och varje dag, denna förlåtelse som han ger oss som gåva. Och det här var en ganska lång text som vi läste här. Och min tanke är inte den att jag ska gå igenom den vers för vers. Utan vi har den bönen till Gud att han skulle leda oss så att vi får några smulor från den rike mannens bord här i denna avskedsstund. I 6:e versen kan vi läsa att Herren gör rättfärdighetens verk och skaffar rätt åt alla förtryckta. Han gör rättfärdighetens verk. Och vad är då denna rättfärdighet? Hur ska vi tänka på detta ord rättfärdighet? Jag har försökt slå upp just detta ord i ordlistor och titta hur de förklarar det. Att rättfärdig, det betyder skuldfri eller felfri. Och det är Gud som gör denna rättfärdighetens verk. Och han gör detta verk till oss, gentemot oss. Och det är det David vill påminna sin egen själ. Att det är Gud som gör rättfärdighetens verk. Men också det att han skaffar rätt åt alla förtryckta. Och sedan går han tillbaka till den tiden då när Israels folk var på ökenvandringen. Han ville att det som läser den här och får ta del av det här också skulle tänka på den vandring som Israels folk gjorde bort från Egyptens träldom till det utlovade landet som Gud hade lovat till dem. Och just den vandring som israeliterna gjorde, det är som en bild till oss också i denna stund. Att vi är också på denna vandring från träldomens land till det utlovade landet i himmelen. Gud lovar i sitt ord ett land i himmelen till var och en. Men under denna ökenvandring så kommer vi ihåg från Moseböckerna hur dessa israeliter fick möta på ett och annat. Det var en besvärlig vandring många, många gånger. Och många gånger gick det också så att de glömde bort den levande guden. Och nästa gång så var det redo att börja knorra gentemot honom. Vi kommer ihåg hur de började knorra mot den ena handa födan som de också fick. Och började drömma tillbaka till Egyptens land, till de köttgrytor som fanns där. Och vi ber den himmelske fadern i denna stund att vi också skulle förstå den andliga innebörden därifrån. Och vi ber till Gud att den andliga föda som vi får, att det skulle vara en enahanda föda, att det inte skulle få komma in något nytt i den födan. Och att den födan är det som Gud vill ge till oss. Genom sin stora kärlek, genom Herrens Jesu Kristi offerdöd. I mitt hjärta brinner också i denna stund en sådan vilja att kunna förklara både till mig själv men också till åhörarna det stora försoningsverket som skedde genom Jesus Kristus. Och vi har här blivit påminda under dessa möten att vi är nu i fastetiden som liksom är en förberedelsetid inför påskens och långfredagens händelser. Och när vi följer med i kyrkohandboken texterna som är utsatta för den här tiden, att det handlar just om det, hur Herren Jesus Kristus frivilligt genom Guds stora kärlek går in i detta att försona dina och mina synder. Det är mycket lättare att tro så, att nog har Herren Jesus Kristus försonat hela världens syndaskuld. Det blir direkt mycket svårare när man ska tänka att han har försonat just mina synder. Vi har orsak att be av Gud att han skulle visa det till oss på så nära håll. Att det här skedde just för min skull. Just för min skull. Och där under ökenvandringen, vi kan läsa i Moseböckerna hur folket många, många gånger satte sig emot Guds vilja. Precis som vi också många gånger kan göra, fastän vi är på vandring till det utlovade landet. Och vi ska komma ihåg det, att dessa Israels barn, de hade blivit fria från träldomens land i Egypten. Där hade de fått arbeta mycket hårt för sitt eget uppehälle. De hade arbetat där som trälare, och deras situation där blev liksom hårdare och hårdare. Vi kommer ihåg bland annat det att det berättas i den heliga skriften att de tillverkade tegel där som slavar. Och sedan gavs en sådan befallning att de skulle tillverka lika mycket tegel, fastän de fick mycket mindre av råvaran för att tillverka dessa tegel. Det kände säkert stor omöjlighet där. Men Gud befriade dem från träldomens land Egypten. Och likadant har Gud gjort med oss. Han har befriat oss från träldomen. Och vad är då denna träldom? Vi talade här redan tidigare om detta, denna fariseiska anda. Hur den liksom kör på människor. Och många gånger har det också skett så, att när en människa har blivit väckt av Guds ordet. Om vi tänker att en människa som inte vandrar på himlavägen blir väckt av Guds ordet. Många gånger har det gått så att den som har supit har upphört med supandet och försökt bättra sitt eget liv för att på det sättet duga till den himmelske fadern. Och den människan som har förut svurit har upphört med detta för att bara för den skull, för att själv göra sig duglig inför Gud. Men vi har också sett och hört hur de människorna har berättat att fastän de själva har försökt bättra på sitt eget liv, så har det liksom misslyckats i detta. Först då, när Gud har fått frigöra dem från träldomens land, så har de fått känna denna frihet som Gud vill kalla till. Så det finns många olika bilder i denna ökenvandring som israeliterna gjorde. Och David ville nu här liksom påminna sig själv och oss också, att vi också skulle gå tillbaka och se hur dessa israeliter vandrade där. Och hur Gud ledsagade dem genom denna vandring. Och hör, kära bröder och systrar, vi har samma Gud än idag. Gud har icke förändrats på något sätt, utan han är densamma. Och han står fast bakom sina löften när han lovar i denna heliga skrift ledsagning fram till himmelen för var och en som tror på honom. En sådan Gud har vi. Och så fortsätter David här och säger: barmhärtig och nådig är Herren, långmodig och stor i mildhet. Har du, kära vänner, upptäckt det här i ditt eget liv? Att den himmelske fadern många, många gånger har måste visa stor långmodighet gentemot dig. Jag tror att vi alla har märkt detta. Hur han har visat långmodighet till oss. Många, många gånger har vi velat gå ut på våra egna vägar. Vi har liksom börjat gå bort ifrån den levande Guden och söka någonting annat som för oss till himmelen. Gud har inte förkastat oss för den skull, utan han har visat långmodighet och, som det stod här, stor mildhet gentemot oss. Har inte vi i denna aftonstund stor orsak att tacka honom för denna långmodighet? Och jag tror att ju äldre människan blir. Ju mer inser människan hur Gud har varit långmodig gentemot en själv. När man är barn och ung så kanske man inte tänker så djupt i detta. Men ju äldre människan blir och när man ser liksom i backspegeln på sitt eget liv hur den har varit, så upptäcker man verkligen att Gud har varit långmodig gentemot mig. Och att han har visat mildhet gentemot mig eftersom han inte har förkastat mig. Vi har, kära Guds barn, stor orsak att tacka den himmelske fadern i denna aftonstund. Och hela den här 103 salmen, men också andra salmer som finns i saltaren, uppmanar oss att tacka honom. Och sen kan vi läsa här i 10:e versen att han handlar icke med oss efter våra synder och vedergäller oss icke efter våra missgärningar. Tänk om Gud skulle handla med oss efter våra synder. Om han inte skulle vilja förlåta oss, då skulle det vara helt omöjligt för oss att tro oss att vara Guds barn. Men han handlar icke med oss efter våra synder. Och han vedergäller oss icke efter våra missgärningar. Tänk vilka tröstens ord ofta också i den aftonstund. Att kunna läsa från denna heliga skrift. Att vi har en sådan Gud. Han handlar icke med oss efter våra synder. Utan han ville visa sin nåd och sin barmhärtighet till oss. Är du här, kära himlavägsvandrare, som många gånger känner, och kanske känner också i denna stund, att du är ett helt misslyckat Guds barn. Du känner att hur själafienden kommer till dig och talar med en sådan tunga att du kommer aldrig fram till himmelen. Många, många gånger får vi Guds barn höra en sådan röst. Och han, denna själafiende, hans vilja är att vi skulle förtröttas på himlavägen. Hör, kära vänner, om du är här och känner dig som den allra ringaste av himlavägsvandrarna. Du har löften i detta Guds ordet. Du har dyrbara löften att du får lyfta din blick från dig själv. Och ännu också skulle jag vilja använda den här stunden till att predika evangeliet om syndernas förlåtelse. Att du får tro, kära vän, alla dina synder, fel och brister vara förlåtna ut i Herrens Jesu Kristi namn och dyrt utrunna försoningsblod. Och jag skulle också fortsätta och säga det att och uppmana till dig som ännu inte orkar tro att ta du också emot detta evangelium. Att om du gör detta, tar emot syndernas förlåtelse genom tron, då har du också denna syndernas förlåtelse. Så enkel är den väg som för oss en gång till himmelen. Många gånger är det så att vi människor vill liksom göra vägen till himmelen mycket svårare än vad Gud har liksom menat detta. Vi sätter dit våra egna tankar, våra egna regler och olika paragrafer som vi liksom ställer till andra människor att det här måste du följa för att komma till himmelen. Men det är inte Guds vilja. Guds vilja är den att vi genom tron tar emot försoningsverket. Och när vi har gjort detta, då får vi tro att vi är värdiga till himmelen. Och att denna enkla kristendom skulle bevaras också i våra yttersta dagar. Att denna enkelhet skulle bevaras. Vi kan läsa i profetens bok att den väg som för till himmelen, den är så enkel att inte ens den fåvitske går vilse från den vägen. Och därför kan vi också läsa i denna heliga skrift, där i Matteus 18 kapitel, när lärjungarna börjar liksom fråga vem som är störst i himmelriket. Då ställer Jesus fram ett barn inför dem och säger att om ni icke omvänden eder och blir som dessa barn, så kommer ni aldrig in i himmelriket. Jag tror att det också är som ett exempel till oss också i denna stund när vi är samlade. Att vägen till himmelen, den är så enkel att vi ska ta exempel också av dessa små barn. Och när vi tänker på de små barnen, så kan jag, om vi lite kort går in i detta, att om mor och far säger något till ett litet barn, så tror det här barnet på vad föräldrarna säger utan att tvivla överhuvudtaget på detta. Där finns det första exemplet som Jesus vill ge till oss också i denna stund, när han tar dessa barn som ett exempel. Att vi inte heller skulle tvivla över det vad den himmelske fadern säger och lovar till oss. Och vad lovar han till oss då? Han lovar en evig salighet i himmelen. Hur är det, kära bröder och systrar? Tvivlar du inför detta budskap att den himmelske fadern lovar det just till dig? Att du en gång får komma fram till himmelen. Icke genom det vad du själv har gjort, men genom det vad Herren Jesus Kristus har gjort, genom Gud Faderns stora kärlek. Vi kommer ihåg Herren Jesus Kristus när han var i Getsemane örtagård. Hur han där bad den himmelske fadern att han skulle slippa undan med mindre än att han dricker den kalken. Men han fortsätter i bönen och säger att ske, fader, ändå din vilja. Och faderns vilja skedde. Faderns kärlek till oss syndare kommer fram där. Han offrade sin son, Herren Jesus Kristus, för att vi överhuvudtaget skulle ha en möjlighet. Och det är det här David också vill påminna sin egen själ. Och det här är mycket viktigt, att också vi påminner våra egna själar att lova och prisa den himmelske fadern för allt det goda han har velat ge till oss. Framförallt när det gäller den andliga sidan, men också dessa jordiska ting, att han har välsignat oss så rikligen. Och så fortsätter han och skriver och vill liksom övertyga sin egen själ. Och vi får tacka Gud att det här är bevarat ända fram till våra dagar. Ty så hög som himmelen är över jorden, så väldig är hans nåd över dem som fruktar honom. Så långt som öster är från väster, låter han våra överträdelser vara från oss. Så som en fader förbarmar sig över barnen, så förbarmar sig Herren över dem som fruktar honom. Så långt som öster är från väster, så låter han våra överträdelser vara från oss. Jag kommer ihåg hur en predikant nämnde eller liksom frågade i sitt tal att varför talas det här om öster och väster? Varför inte om nord och syd? Men när vi tänker på nord och syd, så förstår vi att det finns en nordpol och en sydpol på jorden. Men när det handlar om väster till öster, att om vi börjar gå västerut, så kommer vi aldrig fram. Det är oändligt. Och det är det som kommer fram här också. Att så långt som öster är från väster låter han våra överträdelser vara ifrån oss. Och det betyder att dessa överträdelser, de finns inte nå mer. De är oändligt långt borta. De finns inte nå mer. Tänk, kära bröder och systrar, att det är överträdelser, det är synder som vi gör varje dag genom tankar, ord och gärningar. De är flyttade från oss så långt som öster är från väster. Det här är väldigt stora saker som står i denna heliga skrift. Och jag tror att vi människor, den som talar och den som lyssnar på ordet, känner sin egen begränsning när det handlar om detta. Hur dessa överträdelser är borttagna i evigheters evigheter från oss. Vi förstår inte detta med vårt eget förstånd. Men om vi lite går tillbaka till den förlåtelse som vi ska ha till våra medmänniskor. Vi kan läsa om detta också i Matteus 18 kapitlet. Hur det talas om den förlåtelse som vi ska ha till våra medmänniskor. Om dessa två tjänare som bägge liksom fick förlåta till sin skuld. Den första tjänaren som fick 10 000 pund skulden förlåten. Han gick till sin medtjänare och började liksom kräva en mycket, mycket mindre skuld. Och han ville inte förlåta sin medtjänare och efterge den skulden. Det här är en påminnelse till oss. Att när vi själva har fått ta emot en sådan stor förlåtelse av den himmelske fadern. Att våra överträdelser är flyttade så långt som öster är från väster. Och Gud vill aldrig mer komma ihåg dessa. Att vi då här när vi lever också skulle vara beredda att förlåta våra medmänniskor. Det här är mycket viktigt. För det står där också i Matteus 18 kapitel att om vi inte gör detta så skall icke heller er himmelske fader förlåta er. Guds ordet, det är ett allvarligt ord till oss i denna aftonstund. Och vi har orsak att be av den himmelske fadern att han skulle ge till oss ett förlåtande hjärta. Det finns människor som kan kalla sig vara kristna också. Men som kan säga att jag orkar inte förlåta den eller den människan. Att jag orkar inte förlåta den eller den människan. Och att ingen av oss skulle bli sådan. Och vad är det då som för oss på rätt spår när det handlar om detta? Det är när Guds förlåtelse får bli förklarad till oss. Att det får bli förklarad att Gud vill förlåta oss med en evig glömska. Han har gett oss och förlåtit denna 10 000 punds skuld. Som vi aldrig någonsin skulle kunna betala tillbaka till honom. Att just jag har fått ta emot denna stora förlåtelse. Och när det får vara klart för oss. Så tror jag att den förlåtelse som vi har att förlåta våra medmänniskor. Att det också liksom speglas från oss. Hur är det då med oss när det handlar om att förlåta våra medmänniskor? Inom församlingslivet, inom familjen. Hur är det där? Orkar vi alltid förlåta varandra för hjärtat? Vi får rannsaka oss själva i dessa frågor. Vi får verkligen rannsaka oss och be av Gud att han skulle ge till oss ett förlåtande hjärtelag. Det står skrivet också så att vi ska förlåta innan den andra kommer och ber om förlåtelse. Hur är det där i våra hem? Hur är det inom äktenskapet också? Är det så att vi är beredda alltid att förlåta, som denna heliga skrift lär? Är vi beredda att förlåta innan den andra liksom ber om förlåtelse? Eller blir vi sittande där och väntar att den andra ska komma först och ödmjuka sig och be om förlåtelse? Jag tror, jag behöver inte gå längre bort än till mig själv. Och jag tror att vi alla är likadana fördärvade människor. Jag tror att att vi många gånger finner oss själva på den platsen. Att vi väntar att den andra ska komma först och be om förlåtelse. För det var ju mer fel på den andra. Och många gånger är det liksom små barn när de börjar kivas med varandra. Att vi vuxna också börjar tänka att det var den andra som började hela den här missesämjan. Att nu är det orsak att den andra kommer först och ber om förlåtelse. Men som jag sa här tidigare, att om denna Guds förlåtelse skulle vara klar för oss, så tror jag att vi också skulle vara beredda att ha förlåta varandra på ett mycket snabbare och bättre sätt. När denna Guds kärlek får vara i våra hjärtan, då ska det reflekteras också till andra människor. Och sen talade han här om att så som en far förbarmar sig över barnen, så förbarmar sig Herren över dem som fruktar honom. Här tar David en bild från en naturlig familj. Hur föräldrar förbarmar sig över sina barn. Det har talats här tidigare också om det, att hur en förälder älskar sitt barn. Och hur en förälder verkligen hoppas och ber att allt skulle gå bra för det barnet som man har. Och här talas, säger nu David, att så som en fader förbarmar sig över barnen, så förbarmar sig Herren över dem som fruktar honom. Jag kan tänka här att det här var kanske inte en så bra bild, att han tar en bild av en far när han ska tala om Guds förbarmande. För vi fäder och mödrar, vi misslyckas många gånger också i detta att visa förbarmande mot sina barn. Och sen läser vi här i fortsättningen: ty han vet vad för verk vi är, och han tänker därpå att vi är stoft. En människas dagar är så som gräset, hon blomstrar som ett blomster på marken. Det här är bekanta Guds ord för oss, och profeten skriver nästan med samma ord när han vill påminna om människans förgänglighet. Att människans dagar är så som gräset. Och vi vet att när det är sommar så grönskar gräset och blommorna växer så vackert. Men när hösten kommer så förtorkas allt detta bort. Och nu gör denna David en liknelse av detta till en människas liv. Och vi har var och en fått se hur människans livstid, hur människans dagar tar slut här en gång. Och vi får vara övertygade om att en gång sker det också för våran egen del. Att våran livstid här på jorden tar slut. Och det är det nu denna Psaltarpsalms författare vill liksom påminna också oss. Att när vinden går däröver så är det icke mer, och dess plats vet icke mer därav. Jag tror att vi alla kan liksom instämma i dessa ord. Att nog är det så. Vi kommer ihåg många av de forna vandrarna som tidigare har varit med oss på denna himlaväg. Men deras tid här på jorden har tagit slut. Och det är nu i denna segrande skaran. Vi är ännu kvar i denna kämpande delen av församlingen. Vi är inte ännu framme i den segrande skaran. Men vi kommer ihåg många av dessa forna vandrare med tacksamhet. Tacksamhet över det, hur det har liksom lärt oss att vandra på denna himla väg. Tacksamma över den kärlek det har visat till oss. Men nu när David talar om människans förgänglighet, så vill han också frambära någonting som består evinnerligen. Vi läser här i 17 versen. Men Herrens nåd vara från evighet till evighet över dem som fruktar honom, och hans rättfärdighet in till barnbarnen. Herrens nåd varar från evighet till evighet. Tänk vad dyrbart att vi i denna förgängliga tid kan så tala till varandra. Att Herrens nåd består i evigheters evighet. Och jag skulle vilja säga till dig, kära Guds barn. Du som har lagt all din tro och tillit på denna Herrens nåd och hans förlåtelse. Jag skulle vilja lyckönska dig att du är den lyckligaste människa på denna jord. När du så får tro med all din tillförsikt på något som består i evighet. Vårt liv här på jorden, det är en kort liten stund. Men vi får tro på något och lägga vår fullständiga tillit på det som består i evighet. Detta ville David liksom påminna sin egen själ. Och vi vill också ta del av detta i denna aftonstund när vi är samlade. Att vi också skulle bli tröstade av det. Att jag har min tro och min tillit till något som består i evighet. Och när vi har detta så är det ingen fara att skiljas från detta timliga liv. Utan då blir man allenast flyttat från tiden till evigheten. Och som jag sa här redan tidigare, så finns det flera olika salmer i denna heliga skrift. Vars också denna David har skrivit och liksom uppmanat sin egen själ att lova och prisa den himmelske fadern. Och vi har också orsak att göra detta efter dessa två dagar när vi har fått vara församlade här. Vi har orsak att lova och prisa den himmelske fadern för att vi ännu får samlas runt omkring sitt ord. Och här på slutet skulle jag vilja lämna en uppgift eller hemläxa till er här i Luleå församling. Att ni skulle komma ihåg också mig i era förböner. Att jag också tillsammans med er en gång skulle nå det himmelska hemmet. Jag vill tacka för den kärlekstjänst som ni har visat till oss. Och vår avsikt är att vi nu direkt efter detta tal börjar hemfärden. För det är en några timmars bilresa som jag har innan jag är hemma. Vi är Gud All lov, tack och pris för det vad han har velat ge till oss. Amen, ut i Jesu namn. Amen.
För tacka Håkan att han var lydig kallelsen och kom hit och tjänade Herren i vår församling. Vi ber också att få skicka med hälsningar till Kuttainen också. Vi ska sjunga från Sions sånger 143, 143, och efter det så talar Roger Kero.